Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen.
Podplay.
Om man lever i en sån här relation så tänker man hela tiden på, om jag skulle lämna, vad kommer han göra mot mig då? Kommer han ha ihjäl mig? Kommer han utsätta mig för massor med saker? Och då vågar man inte lämna för man är rädd för konsekvenserna. Men samtidigt, vad lever man i dagligen? Man lever i den här känslan av hot, rädsla. Det kan vara misshandel, ekonomisk utsatthet, psykisk misshandel. Och det som är svårt är ju just att man vet att om jag lämnar eller gör slut med honom så kommer mitt liv framöver bli ett totalt helvete.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Veckans gäst är Emma. Välkommen hit till podden.
Tack så jättemycket.
Kan du börja med att bara berätta lite kort om vem du är?
Jag är i 30-årsåldern och jag har barn och är väldigt intresserad av idrott.
I det här avsnittet ska du berätta din historia. Mm. Om du sammanfattar den lite kort, vad är det vi kommer få höra om här idag?
Absolut. Nej, men det jag vill berätta om är ju hur min relation med min ex-sambo såg ut. Han var legitimerad terapeut och utsatte mig för bland annat våldtäkt och hot och ett väldigt långt manipulerande beteende där han bröt ner mig totalt.
Om du berättar från början hur du kom i kontakt med den här mannen, i vilket sammanhang och vad du var i livet då helt enkelt.
Ja, vi kom ju i kontakt med varandra via en dating-app. Och det här var när jag var gift och hade barn med en annan man. Och vi hade varit gifta i 6-7 år. Och hade väl en väldigt stabil vardag. Det var aldrig några konflikter eller aldrig något bråk. Så. Men vår relation var, ja, utvecklades på ett sätt som varken han eller jag var så lyckliga i. Och vi bestämde oss för att det var okej för oss att börja eventuellt träffa andra på sidan, om man säger så. Det var en överenskommelse som vi hade. Och så träffade jag den här mannen via en dating-app. Och till att börja med så var han ju, när vi skrev med varandra, så var han ju ganska avvisande mot mig. Och hade en slags jargong som att han inte var intresserad av att träffa mig. Utan det var väldigt mycket att han försvann iväg i konversationen och sen svaran. Men när vi skulle träffas i alla fall så var jag ju supernervös, för jag tyckte ju att han var skitsnygg. Och jag var väldigt imponerad av hans yrke, som vi nämnde. Han var ju terapeut och jobbade ju med liksom behandling av personer som hade väldigt lång sjukskrivning av olika anledningar. Och det imponerade mig på ett sätt som gjorde att han var väldigt attraktiv för mig, både beteendemässigt och utseendemässigt. Så. Och vi hade bestämt träff, och jag brukar beskriva det som att det nästintill var som en religiös upplevelse för mig. Nu är inte jag troende, men när man hör andra beskriva när de har fått en uppenbarelse eller en religiös, du vet, det är som att det lyser upp för de här personerna. Och så kändes det för mig när jag träffade honom. Vid första kramen så var det så här, åh, här är han. Det här var liksom allt som jag någonsin har velat ha av en annan människa. Och han var fantastiskt ödmjuk, inbjudande. Han tittade på ett sätt som gjorde att jag blev jättegenerad. Jag såg verkligen att han tyckte att jag var väldigt fin. Och han berömde mig väldigt mycket. Och det var liksom... ja, men det var en jättetrevlig första träff. Vi satt och pratade flera timmar på en pub. Så. Och sen sa vi liksom hej då där till varandra. Och där och då var det liksom ingen mer med det. Men sen så, vi höll ju kontakten och träffades igen. Och jag var ju som frälst.
Hur påverkade det här mötet ditt äktenskap? Alltså, ni levde ju ett öppet förhållande.
Mm.
Men...
Det påverkade ju på så sätt att jag väldigt snabbt ville skilja mig från min man. För att jag hade träffat den här nya killen. Vi hade träffats... Det låter ju helt absurt när man säger det, men vi hade ju träffats kanske 3-4 gånger när jag kände att han är mannen i mitt liv och han kommer göra mig lycklig. Så jag vill separera med min man. Och det påverkade ju honom, alltså min man då, väldigt mycket såklart. För vi hade ju ett väldigt tryggt och stabilt förhållande. Men det var... självklart en chock för honom och väldigt tufft i och med att vi bodde ihop och barn och allt sådär. Men ja, det gick ändå ganska snabbt liksom med skilsmässa och han flyttade och sådär. Så det, ja, det låter som sagt väldigt märkligt nu i efterhand, men det var så det var. Vi hade ju träffats bara kanske 3 gånger när jag bestämde mig för att jag ville leva med honom.
Så du skiljer dig?
Japp.
Hur agerar din man på det här som du skiljer dig ifrån, och hur mycket och vad berättar du för honom?
Jag var helt öppen med min man kring allt det här. Och det var liksom en förutsättning som vi hade från början när vi skulle träffa andra personer. Att dels så ville vi se, okej, vem är det du ska träffa? Vi hade som liksom uppsatta regler, eller vad man ska säga, för den här överenskommelsen som jag och min man hade. Så han visste ju vem den här killen var, för han hade sett bild på honom, han hade fått läst våra konversationer och sådär. Så min man visste ju liksom precis vem han var. Och ja, jag kan förstå att det var väldigt tufft för min man att liksom... ta det här, men det var väldigt transparent och han visste precis allting, för det var liksom väldigt öppet mellan oss och det var viktigt. Och så han visste liksom allting.
Hur går det här vidare sen? Du flyttar ihop med den här det blir din sambo.
Mm, precis. Nej, men det går ju väldigt snabbt, och det var på så sätt att han hade också väldigt nyligen separerat med en annan tjej som han hade haft. och var liksom mitt i en flytt där han skulle flytta från en stor lägenhet till en lite mindre lägenhet. Så han höll ju på och i princip flyttstädade när vi träffades. Och då blev det så här ganska snabbt att nej, men flytta in hos mig istället. Så han flyttade ju in hos mig, ja, vad kan det ha varit då? Någon månad, två månader efter vi hade träffats. Istället för att flytta till den lägenheten som han först då skulle ha flyttat till, så tog vi bara lasset hem till mig istället.
Kan du berätta om första tiden med den här mannen? Hur såg er relation ut?
Det var väldigt overkligt för mig med tanke på sättet som han bekräftade mig på. Och känslan av att han såg mig på ett sätt som ingen annan hade gjort tidigare. Och han kunde liksom sätta ord på saker på ett väldigt begåvat sätt, om man säger, med tanke på hans utbildning. Så han använde väldigt fina och beskrivande begrepp, och vilket gjorde mig väldigt så här, wow, han verkligen ser vad jag tänker, han ser hur jag känner och han vet precis vad han ska säga. Så vi hade ju en fantastisk början i vår relation, och jag var ju verkligen som frälst och helt låst till honom, för att han var ju som Gud liksom. Men det tog faktiskt inte lång tid innan hans första utbrott på mig kom. Och det hade ju gått bara ett par veckor efter att vi hade flyttat ihop som den sidan började komma fram.
Hur kändes det här utbrottet då? Hur var själva utbrottet? Var det skrik eller var det...
Ja, men han höjde ju rösten rejält och skrek på mig. Och hade ett ansiktsuttryck som jag aldrig hade sett hos honom tidigare. Det var som att det var svartnade för honom helt. Och han verkligen tryckte ner mig på botten att allting var mitt fel i den här situationen. Varför lyssnade jag bara inte på honom? Om jag hade lyssnat och gjort rätt från första början så hade inte han blivit så här arg på mig. Och han fick ju mig att... Alltså jag bröt ihop något brutalt. Det liksom blev som en skärande känsla i magen att shit, jag har förstört allting. Jag vill inte att han ska vara arg på mig, utan jag vill att han ska se mig på samma sätt som jag ser honom. Och då vill inte jag göra honom arg. Så han var väldigt övertygande att om jag bara hade gjort som han ville och tyckte, så hade det inte varit några problem. Men jag var så ledsen. Alltså det gjorde bokstavligt talat ont i magen när han blev så arg på mig. Och jag bara kände mig så misslyckad och tänkte att nu har jag förstört hela den här relationen.
Och den här ilskan, om du bara kan lite kort berätta om, kom det här från ingenstans eller hände det i någon sammanhang?
För mig så kom det från ingenstans, om man ser det ur mitt perspektiv. Och det visade ju sig sen allt mer desto liksom längre tiden gick i våran relation, men också hur jag fick liksom in andra människor i mitt liv som berättar saker om honom och hur han har varit och hade varit och sådär. Så det, för mig så kom det ju från ingenstans. Men det blev ju allt mer liksom hela, ja, så hela tiden blev det bara mer och mer av ilskan och att allt var mitt fel så fort det var något som hände. Och
fanns det bra stunder parallellt med det här? Eller hur tycker du att relationen överlag blev, ja, ska man säga, infekterad? Eller?
Nej, men det var som natt och dag. Att det fanns ju många stunder där han var den här perfekta mannen och var så fin mot mig och ja, men hade den där blicken som man hade när vi träffades första gången och sa jättefina saker, hade gjort överraskningar, höll om mig på ett sätt så att jag verkligen kände mig trygg, och han fick mig att känna mig så där sedd och bekräftad som jag upplevde då när vi träffades första gången. Men sen så vände ju det från ena dagen till den andra, och då blev det de här anklagande utskällningarna och liksom utbrotten på mig, där han ja, fick mig att, alltså jag bröt ju ihop och fick den där skärande känslan i magen att jag är så jävla dålig, ursäkta språket, men han fick mig att känna mig att jag inte klarade av någonting och att allt i alla situationer var mitt fel. Och då blev det den här totala ignoransen från honom sen att om jag inte ber om ursäkt för det han ansåg att jag hade gjort, så han tittade inte på mig, han kramade inte, han svarade inte när jag pratade med honom, och det kunde gå flera dagar av den här totala ignoransen från hans sida, vilket gjorde att jag blev ju bara mer och mer ledsen och tänkte, men gud, nu har jag förstört det här på riktigt. Och han fick ju mig att liksom, att jag började vrida och vända på min egen verklighet, att jo, men det var säkert så att om jag bara hade gjort så här och så här och så här, så hade den här situationen inte uppstått. Så det blev att jag liksom kom krypandes, gråtandes, var liten och verkligen så här, förlåt att jag gjorde så här, och förlåt att jag gjorde, att du kände på det här sättet, och jag menade verkligen inte så. Och då liksom ställde han sig över mig och poängterade hur viktigt det var att jag måste lära mig att ta rätt beslut och att ta ansvar när jag gör de här sakerna. Med det menar han att jag skulle be om ursäkt för det han ansåg att jag hade gjort fel. Det var hans definition på att ta ansvar.
Hur kände du dig? Alltså, du var ju kanske då en person i ditt tidigare äktenskap. Hur skulle du säga att du förändrades, och var det här sidor hos dig själv som du aldrig hade känt, kan man ju säga? Eller sett? Det kan ju vara så.
Jag hade ju föreställt mig att jag skulle få ett liv med trygghet och kärlek, och det var verkligen det jag trodde och drömde om. Men det påverkade mig på så sätt att jag var inte mig själv. Varken utseendemässigt eller personlighetsmässigt. Jag blev extremt liten och mådde oerhört dåligt på så sätt att jag kände mig dålig. Att jag kände att jag räckte inte till för honom, och jag måste göra det här och det här och det här och det här, för att då kommer han älska mig lite mer, eller då kommer han visa de här fina sidorna. Så det var, jag blev en person som jag inte har varit tidigare och inte är idag, utan det var som ett vakuum de där åren av en person som jag inte skulle känna igen idag liksom. För att jag var så påverkad av honom.
Och du sa åren, då pågick det här några år, det här förhållandet. Bodde ni tillsammans hela tiden?
Ja, vi bodde tillsammans hela tiden. Och jag fick ju ansvara för allt. Och med det menar jag liksom städ och tvätt och ekonomi och se till att alltid fanns mat och handla och betala räkningar och betala hans räkningar. Och jag var ju liksom projektledare och såg till att allting skulle klaffa och tog ju liksom ansvar för hans liv på ett sätt som jag idag kan känna att det är helt absurt egentligen vad jag var för honom under den här relationen. För det var verkligen så här, jag arbetsledare. Jag skulle bara se till att allting funkade hela tiden. Och släppte jag inte allt det jag höll på med sekunden som han ropade på mig, då fick jag ju höra hur dålig jag var, hur jag inte fattade och inte respekterade honom, att jag inte tyckte om honom tillräckligt och jag inte trodde på honom. Så det var konstant tippa på tå. Han kunde ju ringa när jag var på jobbet exempelvis, och då var det bara, då fick jag sjukanmäla mig och gå hem och åka hem och liksom rädda den situationen som var då. Så det var i alla situationer att jag bara behövde släppa allt hela tiden och passa upp på honom.
Vad tänkte du kring hans, just alltså så specifikt arbete som terapeut? Började du ifrågasätta hans yrkesroll? För att han gick iväg här och jobbade och hade sina klienter. Och var det några nya tankar som föddes inom dig?
Jag vet inte om jag skulle kalla det för nya sidor. Eller, utan det var mer att det gjorde snarare att jag blev än mer övertygad om det han såg hos mig och sa till mig, att det var det som var verkligheten. Att han liksom diagnostiserade mitt beteende i hemmet. Och med tanke på hur liksom otroligt låst konstig kärleksrelationsmässigt till honom jag var, så var det att han har rätt. Det är klart att han har rätt. Han kan ju sätta exakta ord och på mitt beteende och vad det skulle vara kopplat till för exempelvis diagnos. Eller, så det blev, jag trodde på honom i allt och tyckte ju att han var världens bästa som kunde se. Som jag sa tidigare, att han såg allt hos mig. Nästan känslan av att han kommer rädda mig. Så kändes det. Att han kommer rädda mig från allt jag har varit med om tidigare. Eller just att jag var så fast hos honom. Och allt han sa blev min verklighet. För att han gjorde och sa det på ett sätt som gjorde att det var självklart att det var på det sättet. Så jag tyckte ju bara att han försökte ju bara rädda mig och göra mig till en bättre människa. Det var det jag tänkte i de här situationerna. Att han terapeutade mig i vår relation och att jag skulle vara tacksam för det.
Den här relationen, den leder ju också till det här huvudämnet som vi ska prata om. Vad är det som egentligen händer här sen? Och berätta.
Jag, precis som många andra kvinnor som är i såna här våldsamma relationer, försöker ju gång på gång på gång att bryta relationen och tänker att det här är inte bra för mig och jag förtjänar inte det här. Men att man gång på gång går tillbaka för att man är så känslomässigt fast. Och så tänker man att men den här gången kommer han att ändras på sig. Eller den här gången kommer han att... Och så försöker man övertyga sig själv att allting kommer bli bra. Men det var en situation där jag inte längre kunde acceptera det han gjorde där och då. Vilket gjorde att jag stod fast vid att jag ville avsluta den här relationen. Och jag ville att han skulle flytta därifrån direkt så. Men han hade ju väldigt svårt att acceptera att det var jag som hade gjort slut med honom. Och inte han som hade gjort slut med mig. Så han försökte ju sprida bilden till omgivningen att han såg tendenser till psykos hos mig och kontaktade folk i min omgivning, att han var orolig för mig och mitt mående och försökte liksom måla upp en bild av att på grund av att jag stod fast då vid att liksom jag inte ville ha tillbaka honom, så skulle han skylla på någonting, för det liksom krossade ju lite hans manlighet och heder att det var han, att det var jag som hade gjort slut med honom och inte han. Och han kunde inte acceptera det här. Så han, det var verkligen, telefonen plingade konstant. Och då kunde det komma sms efter sms efter sms. Där han beskrev hur äcklig jag var som människa. Hur vidrig jag var. Hur psykiskt sjuk jag var. Och inte kunde ta ansvar för mitt beteende. Å ena sidan så kom det de här, jag kan inte leva utan dig. Du är min livskärlek, du är allt. Men det uppstod ju en situation sen där vi skulle träffas av en olycka, av en anledning. Och jag var ju väldigt rädd för honom med tanke på vad han hade skrivit i de här sms:erna. Och jag visste ju hans historia tillbaka i andra relationer. Och med tanke på att han var väldigt på. Och försökte hela tiden liksom omvända mig till att vi skulle minsann vara tillsammans. Så i slutet på vår relation så började jag ju spela in videos. Jag började spela in med ljud. Just för att bekräfta för mig själv att saker och ting faktiskt hade hänt på riktigt. Och det uppstod ju en situation där jag spelade in, hade telefonen i byxfickan under ett par timmar. Och han förgrep sig på mig och kunde inte ta att jag sa nej. Han ville liksom bryta ner mig genom att försöka liksom visa hur attraktiv han tyckte att jag var. Och att jag skulle liksom gå med på att ha sex med honom. Även fast jag sa nej, jag sa nej, jag sa nej. Så han gjorde ju liksom väldigt mycket sådana typer av närmanden. Och trodde väl att jag skulle falla för det. Att jag skulle ge efter. Men det slutade i alla fall med att han förgrep sig på mig. 3 gånger under 4 timmar som vi var under samma tak. Även fast jag väldigt tydligt både kroppsspråk, verbalt sa att jag ville att han skulle sluta och jag inte ville och sa nej. Men som sagt, jag hade ju telefonen i byxfickan med ljudinspelning under hela den här tiden. Och det var ju i princip det som var startskottet till hur hela mitt liv vändes upp och ner på en dag. Då han gjorde ett liksom övertramp på ett sätt som jag inte var beredd på. Han har ju hade ju liksom de här tendenserna under hela relationen som vi hade, att han var väldigt så påtryckande när det kom till exempelvis sex och hur han ville ha det och så där. Men det fanns ändå någon typ av känsla inom mig att så här, om jag verkligen säger nej så skulle han respektera det. Men den här gången så gjorde han inte det. Och jag polisanmälde ju honom. Det som händer är att jag bryter ihop totalt och gråter och skriker att han ska bara gå därifrån, lämna mig i fred, jag vill inte ha med dig att göra liksom så. Och till slut så lämnar han ju mig där, och det som händer då är ju att jag ringer till min bästa vän och bara säger till henne att jag kommer inte ens ihåg vad jag säger. Alltså jag hade ju vänner och så som kom till mig. Och jag var ganska snabb på att berätta vad han hade gjort. För jag kände verkligen att det var ett så pass grovt övertramp att jag måste gå vidare med det här på ett sätt som jag aldrig hade gjort förut. Just med tanke på också att han fortsatte ju sen efter med andra saker. Alltså det kom ju hot. Han spred ju saker om mig på nätet och till andra människor. Och det blev ju totalt sett, om det var 16 eller 17 polisanmälningar på det här. Och just med våldtäkten så hade jag ju det inspelat, så polisen tog ju min telefon när jag gjorde anmälan och tömde den på hela ljudinspelningen och allt det där. Så jag blev ju trodd på grund av att jag hade det här bevismaterialet. Han höll ju sig undan och försökte ju på alla möjliga sätt att kontakta mig och säga att jag håller på att förstöra hans liv för att jag falskanmäler honom för massa saker som han inte har gjort. Och han kontaktade ju vänner och släkt till mig för att försöka få dem att prata med mig. För att jag enligt honom falskanmälde honom som hämnd för att inte han ville ha en relation med mig. Så han försökte vända och vrida på det till att jag var så förkrossad över att han inte ville ha en relation med mig, så att att jag började då falskanmäla honom för saker och anklaga honom för saker som inte stämde och sådär. Men jag hade ju omgivningens stöd hela tiden och de visste ju precis vad som hade hänt. Och det slutade ju i alla fall med att han blev efterlyst, för han höll ju sig undan. Och sen så tog det ett par veckor, så ringde polisen mig och berättade tidigt på morgonen att de hade gripit honom. Och det slutade med att han då blev anhållen och sen också häktad. Han dömdes ju för 4 saker. Och han dömdes ju till fängelse 2 år och 2 månader. Och även att han skulle betala skadestånd. Så. Men han satt ju inte inne 2 år och 2 månader. Utan då drar de ju av häktningstiden och sen 2/3. Så jag tror han satt 10 månader på anstalt totalt. Så.
Vad gör du här under tiden och hur bearbetar du det här? Och vad sa polisen om att du hade en ljudinspelning på det här?
Under den här tiden så, när jag berättar för människor om den här tiden, så många tror ju att man tycker att det är skönt och avslappnande när man vet om att den här personen sitter häktad. Men för mig så var det inte så, utan jag blev bara, hade liksom en större rädsla under hela hans häktningsperiod, för att man levde ju som i 14 dagars perioder i och med att det var omhäktningsförhandlingar efter 14 dagar. Så fick man beskedet att okej, åh gud, han blev omhäktad 14 dagar. Och sen så blev det att man räknade ner. Om 13 dagar kanske han släpps. 10 dagar kanske han släpps. Han kanske släpps imorgon. Vad kommer hända med mig om de släpper honom eller om han inte blir omhäktad? Så under hela häktningsperioden så var jag ju livrädd för vad händer om de inte gör en omhäktning på honom. Så det var en fruktansvärd tid. För jag kände mig, det var verkligen, jag levde 14 dagars perioder. Och det var konstant nedräkning till nästa omhäktningsförhandling. Så för mig var inte det en trygg period alls. Det var en enorm stress och jag mådde så fruktansvärt dåligt över väldigt märkliga saker. För att man började ju ifrågasätta sig själv, även fast jag hade inspelningen, även fast jag hade alla de här sms:en och bevisningen på att allt det här hade hänt, så var det ändå som att jag tyckte synd om honom. Jag började ifrågasätta, var det verkligen så allvarligt? Jag började tänka på, men gud, får han verkligen sina mediciner nu när han sitter i häktet? Liksom, får han mat? Kommer de och hjälper honom? Det var som att jag fick ett omhändertagande känsla, eller vad ska jag säga. Jag liksom tyckte synd om honom och tänkte, men gud, tar de hand om honom där inne verkligen på häktet?
Vad var det för känslor du egentligen hade för honom? Har du funderat kring det? Var det känslor på grund av att det var en separationsångest? Eller det var, kanske hade du känslor för honom fortfarande?
När vi levde i relationen tillsammans så var det ju känslan av att han klarar sig inte utan mig. Eftersom att, som jag sa tidigare, att jag var som en projektledare. Jag såg till att allt bara funkade för honom i hans liv, med jobb och kläder, allt, du vet så. Så det blev, han blev ju nästan som ett barn för mig. Jättekonstigt att säga högt, men det var ju så det var. Och jag var ju verkligen så här, nej men han klarar sig inte utan mig. Han kommer gå under om inte någon annan tar över och har koll på de här sakerna åt honom. Så det var verkligen att jag nästintill tyckte synd om honom för att han satt där. Men jag var ändå väldigt fast besluten vid att så här, det här är inte okej. Och jag vet att jag har rätt och han har fel, med tanke på att jag hela tiden kunde gå tillbaka till att jag hade det här materialet. Även fast, för du vet, jag började tveka på mig själv jättemycket och tänkte jättemycket på att nej, men det var kanske inte så eller så allvarligt. Men jag stod ändå fast vid det. Även fast i början gjorde så jäkla ont i mig. Jag hade sån, som du säger, separationsångest. Just på grund av att jag hade tagit hand om honom så lång tid och sett till att allting funkar för honom. Och det blev en väldigt konstig känsla under den där perioden. Och kärleksmässigt hade jag ju inte några känslor för honom, men det gjorde ändå ont, den här skärande känslan i magen, att är det kanske är mitt fel. Så det var, ja, jag vet inte om man ska kalla det separationsångest, utan det är väl mer att den här känslan av att han inte kommer klara sig utan mig. Och är man en väldigt liksom empatisk människa så vill man ju finnas till där för alla, och jag vet att jag har den liksom förmågan och kapaciteten. Så det var, jag tyckte synd om honom när han satt där i häktet.
Men vad hände sen? Alltså, bearbetar du det här?
Jag hade ju kontakt med en kurator sen innan som hade funnits i mitt liv ett par år. Och det som var ju att jag kontaktade ju henne när jag var på gynakuten efter att jag hade gjort en polisanmälan. Så fick jag hjälp att ringa till henne, min kurator. Och jag grät och så sa jag bara till henne så här, jag är på gynakuten och det är för att han har gjort mig väldigt illa. Och hon fattade ju allvaret direkt när hon hörde hur jag pratade och hur jag lät. För att hon hörde att det här var någonting helt annat än det vi hade pratat om förut. Så hon sa till mig att, vet du vad, kom till mig imorgon. Jag avbokar det andra som jag har, så kommer du till mig imorgon. Vilket jag också gjorde, och det resulterade ju i också att hon vittnade ju i rättegången, för att de hans sida då skulle mena på att det här var hittepå från min sida och att det här inte var så pass allvarligt och hon då skulle gå i god för, ja, det var så märklig situation, men hon vittnade i alla fall i rättegången och kunde bekräfta att hon såg och hörde att det här var någonting helt annat än det hon och jag hade pratat om tidigare. Så det, hon liksom kom och bekräftade på något sätt att verifiera att det här var allvar och att jag, hur dåligt jag mådde. Så jag hade ju etablerat kontakt där sedan innan. Och fick jättebra hjälp från henne. Däremot så fick jag ju ingen hjälp, nästan förnedrande, från olika organisationer som jobbar med kvinnliga brottsoffer som har varit med om bland annat våldtäkt.
Vad var det för reaktioner du fick?
När man gör en sån här topsning och undersökning på gynakuten så får man ju massa broschyrer och man får ju en bokad tid automatiskt hos en specialist inom det här området som jobbar på, det kan ju vara så kvinnofridsjour eller det kan vara tjejjour eller vad det nu kan vara. Och jag fick ju den här tiden och vi skulle ha telefontid så de skulle ringa upp mig en dag, vilket de inte gjorde. Så jag satt där och väntade och tänkte så här, de har väl missat det, tänkte jag. Och kontaktade dem och sa att jag hade den här tiden. Men det var ingen som ringde. Varpå de beklagade att oj, vi har helt missat att du hade den här tiden. Vi ber om ursäkt, vi bokar om så att du får en ny tid. Så bokade vi om och fick en ny telefontid. Och då glömdes jag bort igen. Så de ringde aldrig. Varpå jag kontaktade dem och var så arg. Och sa liksom att det tar så fruktansvärt hårt på en att gå igenom de här sakerna. Och att då också bli bortglömd, inte bara en gång utan två gånger av människor som enbart jobbar med brottsoffer. Det gör inte saken bättre. Alltså jag kände mig så trampad på och oviktig. Framförallt med tanke på att så här, har man fått två bokade tider och de vet om att det här är en kvinna som har blivit utsatt för det här, det här, det här. Och det inte tas på allvar från de personerna som verkligen borde ta det här på största allvar. Och det gjorde mig fruktansvärt ont. Och är ju någonting som jag aldrig kommer förstå heller. Att jag blev behandlad på det sättet av människor som påstår sig jobba.
Vet du vad som har hänt med honom någonting, både kring hans yrke, privatliv? Vet du någonting om honom?
Han hade ju kontaktförbud under hela häktningstiden, fängelsetiden, första tiden som han släpptes. Men sen så avslog man ju min ansökan, så nu har han inget kontaktförbud. Jag vet ju exempelvis att alltså han får ju inte jobba med det som han jobbar med, för att jobbar man inom region eller kommun så måste man ju lämna in utdrag från belastningsregistret, och är dömd för sexualbrott och det är ju kvar i, det sitter ju i 10 år. Så jag vet ju att han jobbar inte med det. Jag vet att han inte bor kvar i samma stad, och det som också är viktigt tycker jag är ju att lyfta reaktionen som jag har fått från hans tidigare flickvänner som också anmälde honom, men allting lades ner av anledningen att det inte fanns tillräckligt med bevis. Och när han och jag var i relation så berättade han ju mycket om sina tidigare relationer och att han hade blivit falskanmäld och att de skulle hämnas på honom, och precis så som han beskrev mig. Och han var ju väldigt noga att lyfta med att de var psykiskt sjuka och han hade ju tagit hand om dem och han var ju liksom ett offer i de relationerna. Men jag hade ju kontakt med specifikt en tjej väldigt mycket som jag kontaktade i samband med att domen kom. Jag ringde till henne och hon bara bröt ihop på telefonen. För att han hade målat upp en bild under alla år att hon var psykiskt sjuk. Och alla hade ju den bilden av henne. Men när domen kom så för henne var det som att nu kommer alla äntligen tro på det jag sa för alla de här år sedan. När liksom hon gjorde alla de här anmälningarna men det fanns ingen bevisning. Så för henne var det som en otrolig lättnad att hon äntligen skulle få bli trodd på av omgivningen. Hon kände att nu kommer alla de här människorna förstå att det jag sa då faktiskt var sant. Och det tycker jag ändå är viktigt att ta med sig i den här historien. Att han var och blev anmäld tidigare. Men att just det inte fanns tillräckligt med bevisning. Och att jag hade den kontakten specifikt med ett av hans ex. Som det var som en upprättelse för henne också. Att han faktiskt äntligen blev dömd. Och att man tog det på allvar. Det som jag tycker är det absolut viktigaste, det är att man måste börja fundera på, om man lever i en sån här relation så tänker man hela tiden på, om jag skulle lämna, vad kommer han göra mot mig då? Kommer han ha ihjäl mig? Kommer han utsätta mig för massor med saker? Och då vågar man inte lämna för man är rädd för konsekvenserna. Men samtidigt, vad lever man i dagligen? Man lever i den här känslan av hot, rädsla. Det kan vara misshandel, ekonomisk utsatthet, psykisk misshandel. Och det som är svårt är ju just att man vet att om jag lämnar eller gör slut med honom så kommer mitt liv framöver bli ett totalt helvete. Och det är där vi i omgivningen måste ta ett större ansvar och förstå att det kommer bli ett helvete för den här tjejen som har lämnat den här relationen. Och där måste vi finnas och hjälpa till. Jag exempelvis, jag fick ju inget stöd som jag berättade att jag skulle få liksom, prata med någon som jobbade med, ja, men som inom den här kvinnojour. Så, jag var ju tvungen att flytta för polisen gjorde ju en bedömning att jag inte var trygg, säker i mitt hem exempelvis. Men jag var ju tvungen att hitta ett annat boende själv. Det var ju inte så att staten kom in och så här, vi hjälper dig att hitta en ny lägenhet för att vi har bedömt att du inte är säker där du bor nu. Utan det måste man ju fixa själv. Och det är ju väldigt svårt att från ena dagen till den andra få till och hitta ett nytt boende bara. För mig så var det ju när jag ansökte bland annat då om kontaktförbudet så fick jag ju från både polis och Skatteverket kommentaren att så här, skulle det inte bara vara lättare om du flyttade någon annanstans? Och det har ju jag varit ifrågasättande till sedan dag ett. Och hela allt, jag vet exempelvis om den ekonomiska utsattheten man drabbas av som är enormt mycket mer utbredd än vad jag tror människor vet om. För det exempelvis som i mitt fall, jag ägde ju mitt boende men kunde inte bo där av säkerhetsskäl utan hade dessutom ett annat boende. Men jag var ju tvungen att själv betala både för mitt första boende som jag ägde samtidigt, det här nya. Och då måste man också förstå att när man är i en sån här situation så mår man ju väldigt dåligt. Och jag var ju sjukskriven, vilket gjorde att jag inte hade samma inkomst på det sättet. Och var ju tvungen att betala då för dubbla boenden under en väldigt lång period. Och det var ju även, man stod ju på olika avtal som man hade liksom gått i god. Man tänkte när man var tillsammans med honom att ja, men det är klart att jag står på det här mobilabonnemanget. Eller det är klart att jag köper det här till dig och sådär. Så man måste förstå att det finns en ekonomisk utsatthet som är fruktansvärd. För att exempelvis om det här med boendet. Tänk dig själv att ha en boendekostnad. Jag hade närmare 18 500 i månaden bara i boendekostnad för att jag inte kunde bo i där jag bodde av säkerhetsskäl som polisen bedömde då. Men går du till exempelvis socialtjänsten och vill ha ekonomiskt stöd så kollar de ju bara på pappret vad jag är utbildad till och vad jag har i lön. De tittar ju inte på omständigheterna till varför jag har det som jag har. Och det tycker jag är en fruktansvärd kränkning att man kommer liksom och på sina knän ber om stöd och hjälp för att man är i den situationen. Men man får liksom ett nej direkt. Du kommer inte få någon ekonomisk hjälp. Även fast du sitter i den här situationen på grund av att du har blivit bland annat våldtagen, utsatt för massa hot och kränkningar. Men på pappret så har du en inkomst. Men i verkligheten så liksom har du inte ens råd att köpa liksom ett förpackning med bröd efter man har betalat alla räkningar. Så illa var det.
Hur skulle du säga att du lever idag? Hur mår du idag? Och hur känns livet i det stora hela?
Jag känner en enorm besvikelse och känsla av orättvisa dagligen. I och med att jag är sjukskriven, jag går traumabehandling, jag har ju gjort enorma förändringar i mitt liv på grund av allting som jag utsattes för. Och jag är så ledsen över att han fick göra alla de här sakerna mot mig och ta alla mina saker ifrån mig och hela mitt liv vändes upp och ner. Och jag kan känna mig så fruktansvärt kränkt och förnedrad av rättsväsendet och staten. För han hade laglig rätt på så många plan. Så att jag har ju blivit av med allt. Exempelvis, ja, men som jag berättade med boendet där, var jag ju...
Hade ni delat, alltså en bostadsrätt som ni delade då?
Vi bodde ihop först i lägenheten, men sen så köpte jag ett hus. Och när man bor med en sån här person så är man ju väldigt rädd för att ställa krav. Jag lyfte ju frågan om att skriva såna samboavtal flera gånger. Men till slut så vågade jag inte lyfta ämnet. Så vi hade ju inte skrivit några papper på att det var jag som ägde huset och sådär. Så han hade ju juridiskt sett rätt till hälften av mitt hus. Och det här är ju en lucka i lagen också som ingen, vad jag vet, pratar om överhuvudtaget, för att han satt ju alltså dömd inne på anstalt, dömd för grov liksom brottslighet, och kunde driva en juridisk process mot mig och åberopa sambolagen och att han hade rätt då under den här tiden till hälften av värdet på mitt hus som jag hade köpt.
Var det i och med att ni inte hade det här samboavtalet?
Ja, så han satt alltså inne på anstalt, dömd, men hade laglig rätt till hälften av värdet på mitt hus. Och han drev det juridiskt under tiden han satt på anstalt. Under tiden då jag försökte bearbeta och gå vidare med mitt liv så får man liksom bara ett brev från en jurist där han åberopar sambolagen och att jag ska köpa ut honom från mitt hus. Och som jag sa, han har den juridiska rätten att göra så, för vi hade inte skrivit några papper. Så han, under hela hans eller liksom fängelsevistelse, så drev ju han den här juridiska processen mot mig. Och det slutade ju med att han gick med på att jag fick sälja mitt hus under förutsättningen att vi skulle dela lika på vinsten av försäljningen. Så ekonomiskt sett så lever jag ju väldigt, vad ska man säga, dåligt. Och jag känner mig så kränkt på något sätt, för man uppmuntrar kvinnor att man ska kunna lämna sådana här relationer. Och som sagt, på pappret så skulle jag kunna ha ett väldigt tryggt och bra liv. Men i dagsläget lever jag på ett sätt som får mig att känna att jag är totalt misslyckad, om jag ska vara helt ärlig, för att jag har blivit av med verkligen allt. Jag tycker att det är viktigt att människor får veta hur det faktiskt blir för kvinnor som lämnar såna här relationer. Och man missar verkligen det eftervåld som pågår och kan pågå resten av livet för mig eller för de här kvinnorna, just på grund av, ja, men att man ska flytta exempelvis, man ska gå runt och vara rädd för att de här männen ska hämnas, eller det är ett eftervåld som vi inte pratar om överhuvudtaget. Folk tror att så fort domen har kommit så går man vidare med livet, men så är det inte.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av